Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Fallet Carla Sado. De båda polismännen lyssnar på den förtvivlade kvinnan som sitter mitt emot dem. Det är den 28 november 2010. Klockan är 11:30 på kvällen och de befinner sig i kvinnans lägenhet i stadsdelen Öxnehaga i Huskvarna. Kvinnan är runt 30 och har långt brunt hår med blonda slingor. Hon berättar att hon och hennes före detta man är oense om var barnen ska bo och att han ikväll har hotat med att döda både henne och barnen. Han har även slagit den 13-åriga dottern som just nu är hos exmannen tillsammans med sin 9-årige bror. Poliserna frågar om hon tror att exmannen menar allvar med hoten. Hon nickar och svarar att hon är rädd för det. Efter en halvtimme är förhöret över. När poliserna går har de ingen aning om att de just hållit det första förhöret i en mordutredning. Och att det är mordoffret de har förhört. Du lyssnar på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Carla Sado föds i en syriansk familj i Libanon några veckor innan 70-talet övergår till 80-tal. Några år in på det nya decenniet flyttar familjen till Sverige. Carla börjar skolan och utbildar sig så småningom till frisör. Men efter att ha fått problem med nacken utbildar hon om sig till sjuksköterska. Någon gång i mitten på 90-talet träffar Carla den 8 år äldre restaurangägaren och fotbollsspelaren Faddy på en bröllopsfest i Nässjö. I januari 1996 är det deras egen tur att gifta sig i samma stad. På bröllopsbilden står Carla som hunnit bli 26 år i vit brudklänning, slöja och vitt pärlhalsband. Hon håller i en blombukett och ler mot kameran. Bredvid står den 34-åriga Faddy med en blomma i kavajslaget och tittar in i kameran med en närmast allvarlig blick. Det är bara dagar tills han slår henne första gången. Det sker under deras bröllopsresa till Grekland. Faddy har trots protester från Carla tagit med sig en grupp släktingar på resan och umgås mer med dem än med Carla. Det är när de beklagar sig över det. Det är ju trots allt deras bröllopsresa som han slår henne. Carla väljer att inte berätta för sina föräldrar eller polisen om misshandeln. Inte den här gången. Paret slår sig ner i Huskvarna, en liten stad som sitter ihop med Jönköping. I början av september 1997 får de sitt första barn, dottern Jennifer. Fyra år senare.
Välkommen till den mest episka tävlingen någonsin. 100 tävlande, 100 kategorier.
Pirepama.
Körsbär.
Bara en kan erövra golvet och vinna 1 miljon kronor. Det här är The Floor! The Floor, premiär onsdag klockan 9 på Kanal 5 och Max.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Senare föds sonen Jonathan. Faddy spelar fotboll och äger under de kommande åren en rad pizzerior och gatukök. Och Carla arbetar som sjuksköterska på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det är en på ytan framgångsrik familj, men innanför hemmets väggar är det tätt mellan bråken. Carlas föräldrar får vid flera tillfällen samtal från sin dotter om att hon och Faddy bråkat och att hon vill att de kommer och hämtar henne och barnen. När parets son Jonathan är i 7-årsåldern berättar han för sina morföräldrar att pappan suttit över mamman och hotat och slagit henne. När föräldrarna frågar Carla om saken nekar hon, men en tid senare berättar hon att det stämmer. Hon inser att hon inte kan leva kvar i den våldsamma relationen och 2008, efter 12 års äktenskap, lämnar hon Faddy och ansöker om skilsmässa. Faddy vill att hon ska stanna och ber en nära släkting att ordna ett möte med Carlas pappa på Faddys restaurang. Både Faddy och flera av hans släktingar är med på mötet, som går ut på att övertala Carlas pappa att stoppa skilsmässan. Allt urartar när Faddy får ett utbrott och skriker att han ska döda Carlas föräldrar. Han försöker springa och hämta en kniv att attackera Carlas pappa med, men stoppas av sina släktingar. Efteråt tvingas han be om ursäkt. Några fler försök att stoppa skilsmässan sker inte. Carlas pappa tänker att svärsonens släktingar nu lär ha förstått varför Carla vill skiljas. Carla flyttar till en ny lägenhet i stadsdelen Öxnehaga i södra Huskvarna. Och Faddy slår sig ner centralt på en av Huskvarnas huvudgator. De kommer överens om att barnen ska bo hos dem varannan vecka. Första åren känner Carla att Faddy har fortsatt kontroll över henne. Inte minst eftersom de måste ha kontakt om barnen. Men hösten 2010 händer något. Carla bestämmer sig för att bryta sig loss på riktigt. Hon börjar dejta och söker ett nytt jobb. Hon blir kär i en man i Sollentuna, strax norr om Stockholm. Och går på en lyckad anställningsintervju i Nässjö. Kanske kan hon jobba där något år. Och om allt känns bra med den nya mannen, kan hon flytta till Sollentuna med barnen efter det. För Carla har även bestämt sig för att söka ensam vårdnad om barnen, som inte känner sig trygga hos pappan. Han får lätt utbrott och har vid ett par tillfällen misshandlat sin nu 13-åriga dotter, Jennifer. I slutet av november samma år fyller Carla 31 år. Hon presenterar den nya pojkvännen från Sollentuna för sina föräldrar. Och efteråt ändrar hon sin relationsstatus på Facebook. Nu är hon i ett förhållande. Det här har varit den bästa månaden i hennes liv, skriver Carla. Och hennes föräldrar och syskon tycker att det märks på henne. De har aldrig sett henne så lycklig. Det är söndagen den 28 november 2010, inte långt efter att Carla uppdaterat sin relationsstatus. Det är första advent och snön ligger vit på marken. Carla och barnen är hemma hos Carlas föräldrar hela dagen och gör julpyssel. Mammaveckan är över för den här gången och vid 6-tiden på kvällen är det dags för barnen att åka hem till sin pappa. Vanligtvis brukar Carla släppa av dem utanför Faddys port. Men nu följer hon med dem upp i lägenheten. Hon vill berätta om den nya pojkvännen och att hon kommer att ansöka om att ha barnen på heltid. Carla blir inbjuden i lägenheten och berättar nyheterna för sin exman. Fadi blir rasande och börjar skrika åt Carla att hon ska gå. Det är inte bara det där med att hon ska ta barnen ifrån honom. Kanske ska hon också flytta till Stockholm så att han inte har lika lätt att träffa dem. Slutligen rasar han mot att Carlas nya pojkvän är turk. Fadi drar den felaktiga slutsatsen att pojkvännen därför måste vara muslim. Till skillnad från Carla och Fadi som är kristna syrianer. Carla försöker trösta den arga och ledsna Fadi men tvingas till slut gå. Kvar i lägenheten är deras barn som får fortsätta lyssna på Fadis utbrott. Han skriker till sina barn att han ska döda både deras mamma och deras morfar. Han frågar varför de ska följa med Carla till Stockholm. Om någon följer med henne kommer någon att dö, skriker han. Och det är tätt mellan svordomarna. Vid 7:30 på kvällen ringer Fadi till Carlas pappa. Han uppmanar honom att tala Carla till rätta så att hon inte gifter sig med en muslim. När Carlas pappa säger att Fadi inte har något med saken att göra svarar Fadi att det nu kommer bli mycket bråk. Nu kommer det hända något stort, säger han. Den före detta svärfadern föreslår att de alla ska sitta ner och tala nästa dag. Men Fadi upprepar att det kommer bli bråk innan han lägger på luren. När Carla ringer till Fadi på kvällen för att stämma av läget får hon höra att han ska döda henne. Efter samtalet håller Carla kontakt med sin dotter på sms. 13-åriga Jennifer filmar Fadis utbrott där han skriker att han ska hämta en pistol och döda Carla. Carla ber dottern att fortsätta filma. För nu har hon bestämt sig för att polisanmäla Fadi för olaga hot. Jennifer ber mamma Carla komma och hämta henne och den 9-åriga brodern. Carla svarar att hon ska kontakta polisen först. Hon får Fadis portkod av sin dotter så att det ska gå smidigt när hon och polisen kommer. Men det kommer ingen polis att hämta barnen. Carla har ringt och anmält Fadi. Men väntar på att polisen ska höra av sig igen. 9:50 på kvällen skriver hon till dottern att de får sova hos Fadi. Så ska de reda ut allt dagen efter. Då ska de få komma hem till henne igen. Inne på polishuset i Jönköping får det vakthavande befälet direkt information om Carlas telefonsamtal. Han bestämmer att en nattpatrull ska åka hem till Carla och hålla ett förhör med henne. Klockan är 10:55 på kvällen när de båda polismännen inleder förhöret hemma hos Carla. Hon berättar om vårdnadstvisten och om Fadis hot. Hon berättar även att Fadi vid ett par tillfällen har slagit sin dotter efter att hon inte hållit med honom om saker. Dessutom berättar hon att Fadi har haft en pistol, men att hon inte vet om den finns kvar. Poliserna frågar om Carla tar hotet på allvar och hon säger att hon är rädd för det eftersom Fadi gör allt för att inte behöva förlora barnen. Förhöret tar 40 minuter och sen tackar de båda poliserna för sig. De säger åt Carla att höra av sig om Fadi kommer med nya hot. Sen rapporterar de in till det vakthavande befälet. De berättar att Carla inte är rädd för att vara ensam i sin lägenhet. Utan mer är orolig för barnens skull.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen.
Ah, jag tror det är Amazon.
Den här säsongen hittar du Premier League på Amazon. Arsenal, Brighton. Finns på Amazon Prime.
Medan söndagen övergår i måndag bollar polisen över ärendet till jourhavande åklagare och fortsätter med andra ärenden. Det är måndag den 29 november 2010. I lägenheten inne i Huskvarna går Faddy och hans båda barn, Jennifer och Jonathan, upp. Vid 20:08 går Jennifer till skolan och en halvtimme senare skjutsar Faddy Jonathan till den kyrka där hans klass ska starta skoldagen. När den 9-åriga Jonathan hoppar ur bilen ber han sin pappa att inte göra något mot hans mamma. Faddy mår inte bra. Natten har varit jobbig. Han har legat vaken och hackat tänder av oro och upprördhet efter Karlas besked. Han känner att han verkligen vill skada Karla. Och när Gallerian Rosen i Huskvarna öppnar klockan 10 på förmiddagen går han in i butiken presenthörnan. Han stannar vid knivavdelningen och ber expediten om att få titta närmare på en stor kökskniv med svart skaft. Sen betalar han 349 kronor kontant och går ut ur butiken med en plastpåse i handen. Kvittot visar att klockan är 9:03 på förmiddagen. Faddy går tvärs över gatan och ner i sitt garage för att hämta bilen. Han lägger den nyinköpta kniven på passagerarplats och kör de knappa 10 minuterna ner till Öxnehaga, där han stannar på parkeringen utanför Karlas hus. Hennes grå Volvo står parkerad en bit bort. Det betyder att hon är hemma. Karla saknar arbete just nu. Men han vet att hon ibland brukar åka hem till sin mamma på dagarna. Han funderar på om han ska gå in i huset eller bara köra tillbaka hem. Till slut stoppar han den upppackade kniven innanför jackan och går in i Karlas port. Någon håller på att skotta snö en bit utanför, men annars är det helt öde. 10 minuter går. Faddy har inte ens någon tanke på att ringa på Karlas dörr. Och han är nästan på väg att ge upp när han hör en nyckel vridas om i ett lås och ser Karla komma gående nerför trappan på sin väg mot porten. Strax bakom henne går två andra personer. Faddy drar fram kniven. Sen blir allt suddigt för honom. Det är Karlas granne och hans 20-årige son som av en slump har kommit ut i trapphuset en bit bakom Karla. När de kommer ner till entrén märker de att Karla har stannat till framför dem. De hör hur Karla ropar på hjälp. Sen ser de Faddy komma i riktning från entrédörren med kniven. Rädda för att själva bli attackerade rusar de tillbaka upp mot sin lägenhet. Men när 20-åringen tittar ner över räcket ser han hur Karla, som själv blivit stående helt stilla längst ner i trappen, blir huggen med kniven. Prickklockan 11 på förmiddagen den 29 november, bara någon minut efter knivattacken, får polisen i Jönköping in det första larmsamtalet. Det är en vaktmästare i Karlas bostadsområde som berättar att en man med kniv har kommit fram och sagt att han precis har dödat sin fru. Efter det har mannen sprungit iväg och vaktmästaren går nu för att se om kvinnan lever. 3 minuter senare blir Karlas granne, som också ringt 112, framkopplad till polisen. Tillsammans med sin fru och den 20-åriga sonen har han återvänt ut i trapphuset. Grannen berättar att Karla blöder från ansiktet, benen och bröstet. Hon är troligtvis död, säger han. Flera polisbilar kommer snart till området. En av patrullerna får syn på en springande man som stämmer in på beskrivningen av gärningsmannen. Poliserna stannar bilen. När mannen närmar sig ser de att han har en kniv i handen. En av poliserna drar sin tjänstepistol och beordrar mannen att släppa kniven och lägga sig ner på marken. Den gripne, som snart sitter i polisbilen med handfängsel på sig, är den 38-åriga Fadi. Under tiden har grannarna försökt hjälpa Carla. Men när ambulanspersonalen är framme, 10 minuter efter att larmet kommit in, kan de direkt konstatera att hon är död och bortom räddning. Från och med nu är det här ett fall för polis och rättsväsende. Ungefär samtidigt är polisen framme vid arresten med Fadi. När en av poliserna ska ta av handfängseln frågar han Fadi om det inte ska bli skönt att slippa dem. De har jag förtjänat med tanke på vad jag har gjort, svarar Fadi. Han är till och med en smula tacksam över att vara i arresten. Han har redan börjat bekymra sig för ifall Karlas släktingar är ute efter honom. Under förmiddagen har den 13-åriga Jennifer haft lektioner medan hennes mobil har legat i elevskåpet. När hon under en rast kollar den ser hon att hon fått ett sms från sin mamma. Det är skickat 9:30. Carla skriver att Jennifer ska kontakta skolkuratorn och berätta vad som hänt kvällen innan. Jennifer försöker ringa upp mamma Carla men får inget svar. Under nästa lektion blir hon hämtad av en moster och tillsammans tar de bilen till Öxnehaga, där flera av Carlas närmaste släktingar har samlats. De vill veta vad som hänt Carla och vid några tillfällen får polisen stoppa dem när de försöker ta sig förbi avspärrningsbanden kring Carlas hus. Men Jennifer förstår redan vad som hänt. Hennes pappa har mördat hennes mamma. Precis som han har hotat med att göra. Strax före 2 på eftermiddagen, måndagen den 29 november 2010, håller polisen det första förhöret med Fadi. Det har nu gått 3 timmar sedan knivattacken. När de berättar att han är misstänkt för mord, frågar han om Carla alltså har dött. Hände det i ambulansen, undrar han. Sen börjar han berätta om sin rädsla och ilska över att Carla skulle ta barnen ifrån honom. Han erkänner att han åkt hem till henne för att skada henne, men säger att han inte tänkte döda. Att det ändå slutade så illa var för att han fick en blackout och inte kunde hejda sig, förklarar han. Med Fadis erkännande och de många bevis som finns mot honom ser det antagligen ut att bli en relativt okomplicerad polisutredning. Här finns de hot dottern Jennifer spelat in med sin mobiltelefon. Polisen har också hittat den blodiga kniven som Fadi slängde ifrån sig vid gripandet. Dessutom har grannen som blivit vittne till mordet känt igen honom som Carlas exman. Den stora frågan dagarna efter mordet blir istället hur Carla kunde bli mördad, trots att polisen visste att Fadi hade hotat med att döda henne. 4 dagar efter mordet intervjuar Aftonbladet Carlas pappa, syster och bror, som berättar om Carlas polisanmälan och om hur hon på måndagsmorgonen, 2 timmar före mordet, ringt sina föräldrar och sagt att de inte skulle oroa sig eftersom polisen lovat att skydda henne. Hur kunde Fadi fortfarande vara på fri fot 11:00 på måndagsförmiddagen, undrar familjen. Så småningom visade sig att den jourhavande åklagaren efter förhöret med Carla vid 1-tiden på natten till måndagen kommit fram till att det som Fadi skulle ha gjort trots allt inte var så allvarligt. Det fanns inte tillräckliga skäl att åka och förhöra honom så sent på kvällen. Istället var det tänkt att förhöret skulle ske på måndagen. Men av någon anledning hade något sånt förhör ännu inte planerats när Fadi 11:00 på måndagsförmiddagen attackerade Carla med sin nyköpta kniv. Carlas familj anmäler Jönköpingspolisen för felen som begåtts. Men utredningen läggs ner av åklagare eftersom ingen anses ha gjort något olagligt. Våren 2011 tas fallet upp i TV4s granskningsprogram Kalla fakta, som även lyfter fram att polisen inte informerat socialtjänsten om att det fanns två minderåriga barn hemma hos en hotfull och våldsam pappa. Programmet...
Upplev hettan i nya favoriten McCrispy Spicy. En kryddig och krispig kycklingburgare du bara inte får missa. Bara på McDonald's.
På Circle K är det enkelt att ladda. Lika enkelt som att äta en korv.
Hej, en korv tack.
Vi finns alltid nära dig, runt om i hela landet. Och vi har många laddplatser på varje station. Sväng in till oss nästa gång du behöver ladda. Laddning, helt enkelt. Välkommen till Circle K.
Just nu kan du lyssna på utvalda avsnitt av Brottet inifrån i din poddapp. Hör om de största brotten i svensk historia från de som var där.
Han går emot mig, han går mot mig hotfullt, han lyfter sin kniv. Men det är ingen tvekan om att det viktiga för honom är att attackera den här kvinnan.
Och han sätter sig på mig, gränslar över mig, börjar strypa mig.
Sök efter Brottet inifrån i din poddapp.
Får stor uppmärksamhet och en tittare anmäler Jönköpingspolisen till JO, justitieombudsmannen. JO riktar senare kritik mot polisen för att inte ha skaffat sig en tillräckligt bra koll på hotbilden mot Carla och för att inte gjort tillräckligt för att skydda barnen. Jourhavande åklagare får i sin tur kritik för sitt passiva sätt att hantera fallet och för att ha slarvat med dokumentationen. Stämningen är hetsk när Faddy ställs inför rätta i Jönköpings tingsrätt drygt 2 månader efter mordet. Under den första rättegångsdagen börjar en släkting till Faddy och en släkting till Carla slåss i tingshusfoajén, vilket leder till en anmälan om misshandel. Faddy fortsätter neka till mordet. Han hävdar istället att han tappade kontrollen där i trapphuset. Samtidigt ber han offentligt både sina barn och sin döda exhustru om ursäkt för vad han gjort. I slutet av rättegången kommer Faddy med ett förslag som är minst sagt ovanligt för en mordåtalad person. Kan vi hålla en tyst minut för Carla, föreslår han. Salen fylls av suckar och gråt. Carlas släktingar är inte redo att ta emot den utsträckta handen. Men Faddy har också ett budskap till sin egen släkt. Han uppmanar dem att inte kränka hans dotter Jennifer för att hon har vittnat mot honom i rätten. Efter rättegången flyttar Jennifer och hennes bror Jonathan tillsammans med sina morföräldrar till Närke, där Carla också begravs. Båda barnen har som vuxna berättat öppet om hur det är att ha en pappa som mördat ens mamma. Hösten 2022 är det meningen att Faddy ska släppas på fri fot efter 12 år i fängelset. Tingsrätten dömde honom visserligen till livstidsfängelse, men hovrätten ändrade domen till 18 år. Även om hovrätten anser att det är ett allvarligt brott som Faddy begått, pekar de på att livstidsdomar ska sparas till de allra allvarligaste fallen. Vid 10-årsminnet av brottet, hösten 2020, intervjuar Jönköpingsposten den åklagare som fattade beslutet att Faddy inte skulle tas in på förhör. Något som kunde ha räddat livet på Carla. Hon berättade att beslutet 10 år senare fortfarande förföljer henne i tankarna. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. I det här avsnittet är Faddys namn fingerat. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com/svenska-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast, exklusivt för Podmi. Thank you.
igår, men 17 har vi ju fått.